President Bush och Vita huset känner att de nu närmar sig en klar militär seger över Irak. Det ska till en lika övertygande diplomatisk seger för att ordern om markoffensiv inte ska komma. Lasse Bengtsson, New York.
Och nu på morgonen försöker Irak få Kinas stöd för Sovjets fredsplan.
Sadun Hamadi är Iraks vicepremiärminister. Hamadi fanns med när utrikesminister Tariq Aziz var i Moskva i söndags och gav president Gorbachev underlag för den sovjetiska fredsplanen. Och just nu, överraskande, har Hamadi dykt upp i Peking. Han möter Kinas premiärminister Li Peng och ska senare idag träffa vicepremiärministern Wu Qiqian. Och Hamadis uppdrag, om det är de diplomatiska bedömarna i Peking eniga nu på morgonen, hans uppdrag är att utverka Kinas stöd till Sovjets fredsinitiativ. Kina har försökt vara neutralt. Kina har plats i FN:s säkerhetsråd. Det har i säkerhetsrådet varit med om att fördöma Iraks invasion av Kuwait. Men Kina la ner sin röst när säkerhetsrådet godkände att FN-alliansen kan använda våld för att driva ut de irakiska styrkorna. Hamadi sa när han nyss träffade Li Peng att vår president, Saddam Hussein alltså, vår president bad mig att efter Moskva åka hit och träffa er. Det är alltså ett försök till diplomatisk mobilisering mot FN-alliansens väntade markanfall. Staffan Emerson, Hongkong.
De allierade har nu full beredskap för att inleda ett markkrig för att tvinga Irak ut ur Kuwait, rapporterar vår utsände från Saudiarabien.
Allierade militära källor som är stationerade nära fronten gör nu gällande att ett markanfall mot den irakiska armén är planerat och förberett i detalj och är omedelbart förestående. Den irakiska armén anses ha förlorat en god del av sin stridsförmåga. Startpunkten för striderna kan vara president Bushs avvisande hållning till det sovjetiska förslaget till vapenvila och en diplomatisk lösning av krisen. Man pekar på den likartade situationen nu och när fientligheterna inleddes den 17 januari. Då hade FNs tidsfrist utgått för de irakiska trupperna att lämna Kuwait och kriget inleddes kort därefter. Ett sammanbrott nu för det diplomatiska arbetet med att finna en lösning på konflikten kan ha samma effekt. Enligt de militärer Ekot talat med har redan fyra vägar röjts klara genom de irakiska minfälten. Detta har inte bara skett med hjälp av bränslebomber som är en oerhörd tryckvåg får landminor att detonera, utan amerikansk trupp sägs också ha gått så långt som 20 kilometer inne på kuwaitiskt område med minröjningsutrustning och alltså redan banat väg för stridsvagnsförband och infanteri som nu bara väntar på marschorder. Egyptiskt artilleri har flyttat fram sina positioner de senaste dagarna till ställningar alldeles nära fronten och vi har sett anfallsövningar av stridsvagnar och infanteri. Att markstrider är nära förestående förklarar också de häftiga allierade bombanfallen mot mål i Bagdad och i Kuwait under de senaste 48 timmarna. Det troliga scenariot för en markoffensiv är att striderna inleds med full styrka men att de allierade arméerna gör halt efter ett inledande skede för att bedöma reaktionen på den irakiska sidan. Om motståndet fortsätter fullföljs den allierade framryckningen till dess den irakiska armén kapitulerar eller tvingas retirera från Kuwaitis territorium. Ingen av de militärer Eko talat med bland fronttrupperna de senaste dagarna har trott annat än att markstrider är nödvändiga för att befria Kuwait från den irakiska ockupationen. Börje Remdahl i nordöstra Saudiarabien.
Grekland den 21 februari 1991.
Grekland har en politisk strid blossat upp sedan det avslöjats att regeringen tillåtit att en last av dyrbarheter från det forna kungliga palatset skeppats över till ex-kung Konstantin i England. Igår tvingades landets justitieminister att beordra en utredning av den här kontroversiella affären.
Tidigt i söndagsmorse lastades 9 containrar ombord på ett fartyg utanför Aten med destination England. Den tidiga söndagstimmen hade uppenbarligen valts för att hemlighålla last och mottagare. Men nu har det avslöjats att det är den grekiska exkungen Konstantin som i sin exil i London kan invänta en sändning av dyrbarheter från den kungliga familjens övergivna residens i närheten av Aten. Enligt flyttfirmans inventarieförteckning var containrarna fyllda av möbler, konstverk, böcker och en mängd packlårar innehållande porslin, silver och kristall. Allsammans har varit undanstuvat i palatsets källare sedan Konstantin flydde från Grekland 1967 efter ett halvhjärtat kuppförsök mot militärjuntan. Varför den grekiska konservativa regeringen nu, 24 år senare, vill ge ex-kungen den här presenten är oklart, men rabalder har det skapat. Vänsteroppositionen rasar mot regeringen och talar om stöld av egendom från det grekiska folket. Men regeringen hävdar att den handlat helt inom lagens råmärken. Beslutet var emellertid dömt att väcka stridiga känslor. Majoriteten av greker är inga anhängare av den kungliga familjen. De grekiska kungarna har haft en olycklig benägenhet att blanda sig i politiken och då stödja de allra konservativaste intressena. Det mest slående exemplet var tyskfödda drottning Frederika som ogenerat intrigerade för att förhindra den demokratiska proceduren under 60-talet. Det banade i sin tur vägen för juntans maktövertagande. I en folkomröstning 1974 avskaffade det grekiska folket monarkin till förmån för republik. På senare år har Konstantin visat intresse för att komma tillbaka till Grekland som kung om folket skulle vilja det. Men allt talar för att han får nöja sig med skeppslasten av arvegods från den forna monarkin.
Reporter Åke Wiklund, klockan visar nu 7:55.
En rapport från Albanien den 21 februari 1991.
Och så hör vi att regeringen i Albanien ska bytas ut. Kommunistpartiet har gett med sig och går med på studenternas krav efter gårdagens omfattande demonstrationer i huvudstaden Tirana. Och en ny roll väntar nu oppositionen i landet.
Albaniens president Ramiz Alia meddelade i ett radiotal igår kväll att han tänker byta ut regeringen samt bilda ett presidentråd som kommer att samarbeta med oppositionen. Och i en kommuniké som igår kväll lästes upp i den albanska televisionen meddelade landets premiärminister att Enver Hoxha-universitetet i Tirana byter namn med omedelbar verkan inför, som det hette, en förestående omorganisation. Efter de här glädjande beskeden avbröt de cirka 500 studenterna och lärarna den hungerstrejk som påbörjades i måndags. Och 10 000 studenter runt om i landet avbröt den bojkotta föreläsningar som ägt rum de senaste 3 veckorna. Studenterna fick alltså igenom sina krav om regeringsändringar, samarbete med oppositionen och bort med den förhatlige Enver Hoxhas namn från universitetet. Det är en skam, sa studenterna, att en diktator som knappt kunde läsa fick ge sitt namn åt Albaniens enda universitet. Borta är också Enver Hoxha-statyn i centrala Tirana efter gårdagens demonstrationer som beskrivs som de mest omfattande i landets historia. 100 000 människor i Tirana visade sitt stöd för studenterna och med vajrar lyckades folkmassan riva ner den 7 ton tunga Enver Hoxha-statyn. Diktatorn som förvandlade det lilla Balkanlandet till Europas fattigaste och mest isolerade land är borta. Endast socken är kvar. Människor samlade bitar av statyn som souvenirer. För i Albaniens historia var detta en händelse som kan jämföras med Berlinmurens fall. Om knappt en månad är det parlamentsval i Albanien och kommunistpartiet har med gårdagens tillmötesgående placerat sig på det sluttande plan som varit alla kommunistpartiets öden i Östeuropa de senaste åren. Kjell Albin Abrahamsson, Sarajevo, Jugoslavien.
Mellanöstern den 21 och 22 februari 1991. Iraks svar på fredsavtalsförslag i 2 delar i 2 dagar.
Iraks president Saddam Hussein höll i eftermiddags alltså ett radiotal där han inte gjorde några som helst eftergifter. Men det var samtidigt inte heller ett tal som eldade de egna massorna och trupperna till strid, utan snarare fyllt av klagomål på USAs president Bush och på olika arabiska ledare som utmålades som förrädare. Talet hölls bara ett par timmar innan den irakiska utrikesministern kom till Moskva för att svara på det sovjetiska fredsinitiativet.
Spänningen steg under eftermiddagen sedan det blev känt att Saddam Hussein skulle, som det brukar heta, lämna ett viktigt budskap till sitt folk i ett radiotal. Talet pågick i 40 minuter. Merparten av det var ett angrepp på de arabstater som är allierade med USA. Och sedan fortsatte det.
Our people and armed forces are determined to continue the struggle. They are willing to sacrifice. Every step we make should have been reciprocated. We understood withdrawal within the context of a more comprehensive arrangement is rejected, and we will continue the struggle.
Kriget fortsätter som tidigare. Bagdad träffades idag på nytt av häftiga flyganfall. Och Irak avfyrade 2 skuddmissiler mot Saudiarabien i dagsljus i eftermiddags. Den amerikanska militärtalesmannen upprepar att planeringen för ett omfattande markkrig fortsätter.
I think it's our attempt to continue shaping the battlefield and to get a clear picture of what the enemy disposition of forces are. We have a pretty damn good feel of his disposition of forces. I think it's an attempt to try and figure out his combat capability, what his action reaction type is to certain movements by our forces.
Samtidigt med flygkriget pågår nu också ett psykologiskt krig. Med högtalare riktad in mot Kuwait sänder de allierade styrkorna budskap på arabiska, där det bland annat heter: har ni inte lidit nog? Meddelandena sänds från högtalare monterade på lastbilar. Men Saddam Hussein hävdar i radiotalet att hans styrkor är väl förberedda för ett markkrig. Han slutade så här.
They want us to surrender. But of course they will be disappointed.
Reaktionerna i USA på Saddam Husseins tal blev de här.
I Washington säger man nu i försvarshögkvarteret Pentagon att Saddam Hussein har undertecknat sin egen självmordsansökan. Och Vita husets talesman sa nyss att befriandet av Kuwait fortsätter, vilket alltså innebär att markstriderna är att vänta när som helst.
Men samtidigt med Saddam Husseins lite eldade tal så hände detta natten till den 22 februari 1991.
Det här är Riksradions P1 i Stockholm. Klockan är 6, nu morgonekot.
Irak säger ja till Sovjetunionens fredsplan. Det kan vara ett första steg mot fred i Persiska viken. USA har stora invändningar men fortsätter att diskutera förslaget.
Det var strax efter midnatt Moskvatid som sovjetledaren Mikhail Gorbachev tog emot Iraks utrikesminister Tareq Aziz i Kreml. Efter knappt 2,5 timmar var mötet klart och presidentens talesman Vitali Ignatienko kunde meddela: Irak har godkänt den fredsplan som Sovjetunionen la fram i måndags. Beskedet kom bara timmar efter att Iraks ledare Saddam Hussein hållit ett radiotal som allmänt uppfattades som att Irak vägrade avbryta krigföringen. Enligt Ignatienko har Irak accepterat att omedelbart och utan villkor dra tillbaka sina trupper från Kuwait. Planen innebär att tillbakadragandet ska inledas dagen efter att eldupphör proklamerats och det ska kontrolleras av stater som inte deltagit i konflikten. Det ska finnas en fast tidsplan för det irakiska återtåget, men hur lång period det är har inte meddelats. Fångar ska utväxlas omedelbart efter eldupphör. När 2/3 av styrkorna dragits tillbaka ska de ekonomiska sanktionerna som FN:s säkerhetsråd utfärdat, de ska avbrytas.
Det är att märka att den åttapunktsplan som Sovjetunionen la fram och som Irak alltså godkände bara rör själva den aktuella konflikten. Det finns till exempel inga hänvisningar till Palestinafrågan. Ignatjenko sa att omedelbart efter mötet med Aziz så ringde Gorbachev till George Bush och informerade honom om innehållet i planen. Fortfarande är det dock uppenbarligen så att många frågor i fredsplanen är olösta. Därför kommer samtalen att fortsätta idag, denna gång mellan Aziz och Sovjetunionens utrikesminister Alexander Bjesmertnych. Sten Sjöström, Moskva.
Svårt att avvisa, men inte tillräckligt bra. Det var, om man ska sammanfatta, den genomsnittliga amerikanska politiska reaktionen på Iraks svar i natt. Det här var president Bushs officiella svar, förmedlat av hans talesman.
President Bush thanked President Gorbachev for his intensive and useful efforts, but raised serious concerns about several points in the plan.
President Bush tackade president Gorbachev för hans intensiva och nyttiga ansträngningar, men reste allvarliga betänkligheter på flera punkter i planen, sa presidentens talesman Marlin Fitzwater. Vi har haft förhoppningar som väckts tidigare, men sen har det visat sig vara allvarliga problem, konstaterade Fitzwater, som inte ville säga på vilka punkter USA har invändningar. I natt har USA konsulterat med sina allierade. Det kan komma ett mer tydligt svar senare idag. Under tiden fortsätter kriget, även om det här kan betyda att en markoffensiv fördröjs. Det troliga är att USAs huvudkritik gäller förslaget att de ekonomiska sanktionerna mot Irak ska hävas när 2/3 av trupperna har lämnat Kuwait. Vidare att alla 12 FN-resolutionerna ska dras tillbaka när alla soldaterna är ute. Då försvinner alltså till exempel kraven att den legitima regeringen i Kuwait ska återinsättas och att Irak ska betala ekonomiskt skadestånd för återuppbyggnaden. FN:s säkerhetsråd väntas senare idag samlas för att få informationer om Iraks svar. En del alliansfria FN-länder som Kina och Iran reagerade inatt positivt, medan till exempel Saudiarabien tyckte det var för många villkor. Och så här sa Egyptens FN-ambassadör Amre Moussa.
If this is to be made and made very clear, it will be a very important first step towards a political settlement.
Det kan vara ett mycket viktigt första steg mot en politisk lösning, sa Moussa. Iraks svar kan alltså vara början på en fredsprocess. Det handlar i slutändan om president Bush och de allierade anser att man nu har uppnått tillräckligt med kriget, eller om man vill se Saddam Hussein besegrad ännu mer definitivt. Lasse Bengtsson, New York.
Emiratet Bahrain utsattes i natt för första gången för en irakisk attack med skuddrobotar. Men enligt västliga militära talesmän sköt patriotrobotar ner de inkommande robotarna. Enligt uppgifter var det 3 skuddrobotar som avfyrades mot Bahrain.
Jugoslavien den 21 februari 1991. Delrepublikerna fortsätter sina självständighetssträvanden.
Ytterligare nyhet från Balkan. Ännu en jugoslavisk delrepublik tog idag ett steg mot fullständig självständighet. Det var Kroatien som fastslog att kroatiska lagar ska företräde framför Jugoslaviens federala lagar. Och det innebär bland annat att centralregeringen inte kan utlysa undantagstillstånd eller skicka in armén i Kroatien om inte kroaterna själva skulle godkänna detta. Beslutet antogs praktiskt taget enhälligt av det kroatiska parlamentet. Igår upphävde Slovenien alla jugoslaviska lagar inom sitt territorium och dessutom antog Sloveniens parlament en plan för en uppdelning av Jugoslavien.
Man har ett tillägg som säger att reträtten skulle göras på 4 dagar. Och det skulle, baktanken där skulle vara att då skulle inte Irak hinna få med sig all sin utrustning, tanks eller stridsvagnar och tungt artilleri och sånt där. Och det finns ingenting sånt här. Och det där tror jag.
Hur ser då stridskrafterna ut just för tillfället i Mellanösternkriget? Jo, det är över 1 miljon soldater som står beredda. Och de USA-ledda stridskrafterna i Persiska gulfen är faktiskt de största som dragits samman sedan Koreakriget och uppgår nu till nära, ja, det är faktiskt mer än 700 000 man. Och det kan vara intressant att se hur de är fördelade. USA, de har 527 000 man i regionen som ingår i operation Ökenstorm. Och som mest hade USA 545 man i Vietnamkriget som en jämförelse. USA har 2000 stridsvagnar och 2200 pansarfordon, 1300 stridsflygplan och 1700 helikoptrar. Storbritannien, de har 37 000 man och 100 stridsflygplan, 160 stridsvagnar och 36 helikoptrar. Jag läser vidare i tidningen här. Om Frankrike, 12 000 man och 3 divisioner bomb- och jaktflyg och 42 helikoptrar. Italien, de har 100 stridsflygplan, 10 spaningsflygplan till Turkiet. Och Kanada har 1850 man och 24 stridsflyg. Och Belgien har 4 transportflygplan av typ C-130. Det är de där jättestora transportflygplanen. Och Tjeckoslovakien har 200 man samt utrustning mot kemisk krigsföring. Turkiet, de har 100 000 man vid gränsen mot Irak och Gulfstaternas samarbetsråd har 17 000 man. Egypten, de har 36 000 man och 480 tanks. Syrien, 19 000 man och 240 tanks. Och Pakistan har 10 000 soldater och cirka 6 000 så kallade militära rådgivare. Marocko har 1200 man, Bangladesh 2000 man, Senegal 500 man, Niger 480 man, Afghanistan 500 man. Sydkorea, Polen, Bulgarien, Nya Zeeland, Rumänien, Sverige, Singapore, Filippinerna och Sierra Leone har fältsjukhus och personal. Ja, det gör totalt cirka 770 000 man. Man jämför då med Irak har för tillfället. Så är reguljära soldaterna uppgår till 555 000 man och reserven till 480 000 man. Samtliga tros ha mobiliserats. Och man kan inte göra exakt beräkning, men före flygkriget så hade Irak 5500 stridsvagnar, 3500 artilleripjäser, 200 raketramper, cirka 500 robotar, så kallade skuddtyp. Mer än 350 kanoner för luftvärnsrobotar. Och antalet stridsflygplan ansågs då vara 700. Och då ska vi veta att dels har ett stort antal stridsvagnar slagits ut under kriget som har varit. Ett stort antal stridsflygplan har flugits till Iran, parkerats där. Ingen vet varför. Och dessutom så har robotar skjutits iväg till ett ganska stort antal utöver de mot Irak fientliga länderna. Ja, det var den ungefära siffran idag den 22 februari 1991. Benhårt ultimatumsvar till Irak på fredsplanen i Mellanösternkriget 1991. Här är en rapport den 22 februari.
Ja, president George Bush och USAs allierade har idag ställt ett ultimatum till Irak. Senast imorgon klockan 12 måste Irak ovillkorligen börja dra sig bort från Kuwait. Det här oprecisa uttalandet gjorde den amerikanske presidenten för en dryg timme sedan.
I have decided that the time has come to make public with specificity just exactly what is required of Iraq if a ground war is to be avoided. Most important, the coalition will give Saddam Hussein until noon Saturday to do what he must do. Begin his immediate and unconditional withdrawal from Kuwait.
Tiden har kommit för att meddela exakt vad som krävs av Irak om ett markkrig ska undvikas. Mitt på dagen imorgon ska ett omedelbart och ovillkorligt tillbakadragande inledas. Saddam Hussein måste offentligt säga att han accepterar dessa villkor, sa president Bush. Det var ett mycket beslutsamt tal av den amerikanske presidenten där han sa att USA uppskattar det sovjetiska initiativet som alltså fortfarande är under diskussion i Moskva, men att de allierade nu är beslutna att driva igenom FN-resolutionerna. Alla villkor är oacceptabla för koalitionen. De är inte i överensstämmelse med FN-resolutionerna, sa Bush. Bush uttryckte stark kritik mot Irak. Vi har, sa han, de senaste 24 timmarna först hört ett kompromisslöst tal från Saddam Hussein och sen strax efteråt något i Moskva som på ytan verkade mera resonabelt. På ytan alltså, betonade Bush. Han sa också att USA i morse fått reda på att Irak nu har inlett vad han kallade brända jordens politik i Kuwait.
We learned this morning that Saddam has now launched a scorched earth policy against Kuwait, anticipating perhaps that he will now be forced to leave. He is wantonly setting fires to and destroying the oil wells, the oil tanks, the export terminals, and other installations of that small country. Indeed, they are destroying the entire oil production system of Kuwait.
Irak sätter nu eld på oljekällor och oljeterminaler i Kuwait. Han räknar kanske med att de ska tvingas lämna Kuwait. De förstör hela landets oljeproduktionssystem, sa president Bush. USA har alltså idag ryckt åt sig initiativet igen från Sovjetunionen. President Bush har bestämt sig för att Saddam Hussein inte på något sätt ska få rädda ansiktet. Att det inte ska råda något tvivel alls om vem som har vunnit och vem som har förlorat det här kriget. Lasse Bengtsson, New York.
Det sovjetiska utrikesministeriets talesman Vitali Churkin sa vid en presskonferens i eftermiddags att president Gorbachevs fredsplan för Mellanöstern nu har ändrat skepnad. Churkin hävdade att de 8 punkterna i Gorbachev-planen bara var en utgångspunkt och att framsteg har gjorts i dagens samtal med den irakiska utrikesministern Tariq Aziz.
Det är lite olika versioner vi hör från USA och från Moskva. Är det någon slags avancerat schackspel om freden som pågår just nu?
Ja, det kan man ju säga att det är. Bush har genom sitt uttalande idag satt framförallt Gorbachev egentligen under väldigt hård tidspress, eftersom han ju talar om vid middagstid imorgon så måste tillbakadragandet börja. Det är fortfarande så att så länge förhandlingarna pågår i Moskva, och det gör de ju mellan USA och Irak, eller Moskva och Irak menar jag, så pågår ju hela tiden någonting. Och det är klart att vad Bush nu gör, han lägger sig så att säga i de här förhandlingarna fast utifrån, och naturligtvis sitter man och lyssnar i Moskva, men frågan är ju då om man kan godkänna Bushs nya villkor. Och den stora frågan är väl egentligen om Bush har sett de nya överenskommelser som man påstår sig ha nått i Moskva. Man säger att det som man sa i natt inte längre gäller.
Jugoslavien den 23 februari 1991.
Jugoslavien gick inte att rädda. Landet splittras. Ja, det är resultatet efter gårdagens toppmöte med de jugoslaviska ledarna i Sarajevo, varifrån vår utsände medarbetare rapporterar.
De båda norra republikerna Slovenien och Kroatien bryter sig ur, och av de 4 återstående republikerna Serbien, Makedonien, Montenegro samt Bosnien-Herzegovina bildas ett Jugoslavien som just kommer att behålla namnet Jugoslavien. En ändring av dagens gränser kommer att äga rum och redan har den stora serbiska minoriteten i Kroatien förklarat att de vill tillhöra Jugoslavien och inte Kroatien. Detta blir en svår process, men ett av de viktigaste besluten igår var samtidigt att allt användande av våld utesluts. Situationen är fortfarande allvarlig, men inte mer allvarlig än att folk nu kan sova om nätterna, säger Radovan Karadzic till Ekot. Han är ledare för SDP, det näst största regeringspartiet i Bosnien-Herzegovina. Hans egen republik kan komma att påverkas av Jugoslaviens splittring genom att västra Herzegovina troligtvis kommer att vilja tillhöra Slovenien. De fyra republiker som stannar kvar inom förbundsstaten Jugoslavien har sinsemellan olika uppfattningar om hur det nya och mindre Jugoslavien ska styras, men klart är att Jugoslavien splittras och att detta troligtvis kommer att leda till ökade etniska motsättningar med eller utan våld. Det Jugoslavien som bildades som en direkt följd av skotten i Sarajevo 1914 kom alltså också att begravas här. En begravning utan tårar, säger Radovan Karadzic. Historiskt och religiöst hör inte Slovenien och Kroatien ihop med Jugoslavien. Kjell Albin Abrahamsson, Sarajevo.
Mellanöstern, kriget den 23 februari 1991, kvällen.
Ja, för 3 timmar sedan löpte USAs och de allierades tidsfrist ut för Irak att lämna Kuwait. Men ännu har Irak inte visat några tecken på att vara på reträtt. Och för bara ett par minuter sedan meddelade Irak att man inte tänker ta någon som helst hänsyn till USAs ultimatum. Ett intensivt diplomatiskt spel har pågått under dagen. Bland annat har FNs säkerhetsråd suttit i sammanträde för att försöka finna en sista väg undan krig. Men just nu är läget, eller tycks åtminstone vara, helt låst. Och Vita huset har sagt att nu avgör de allierades befälhavare i Saudiarabien när kriget börjar. Vi har vår Washington-korrespondent Anders Carlgren med oss direkt. Vad har du att säga?
Ja, det är alltså så att det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har gett general Schwarzkopf order att, som det heter, inleda nästa fas av kriget. Det här har inte sagts officiellt utan bara inofficiellt, och att det skulle bli ett officiellt tillkännagivande var kanske inte heller att vänta. Beskedet kommer efter att Irak vägrade att svara till Förenta Nationerna före innan dessa tidsfristen gick ut, alltså klockan 18 tidigare ikväll svensk tid. Och president Bush säger nu ikväll i ett skrivet uttalande att vi beklagar att Saddam Hussein inte agerade innan tidsfristen gick ut. Vi kommer att fullfölja FNs resolutioner. Militära aktioner fortsätter som planerat. Det här betyder då i klartext att troligen inom de närmaste 3 dygnen så kommer de allierade styrkorna att gå över gränsen till Kuwait.
Den 24 februari 1991, tidig morgon, Mellanösternkriget. Markstriderna har börjat.
Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Withdraw from Kuwait without condition or further delay, and comply fully with the resolutions passed by the United Nations Security Council. Regrettably, the noon deadline passed without the agreement of the government of Iraq to meet demands of United Nations Security Council Resolution 660, as set forth in the specific terms spelled out by the coalition, to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. Once again, this was a decision made only after extensive consultations within our coalition partnership. The liberation of Kuwait has now entered a final phase. I have complete confidence in the ability of the coalition forces swiftly and decisively to accomplish their mission.
Secretary of Defense Dick Cheney followed Mr. Bush, saying the operation was launched with the intention of minimizing casualties.
That coalition forces of Operation Desert Storm have begun a large-scale ground operation against Iraqi forces inside Kuwait. This phase of the combined air, land, and sea campaign has been carefully planned to force Iraq out of Kuwait with a minimum number of casualties to Allied forces. Up to now, we've been as forthcoming as possible about military operations. But from this point forward, we must limit what we say. We've now undertaken a major military operation. Allied military units are on the move. Their positions, movements, and plans must be carefully safeguarded. We must assume that the enemy is confused about what is happening on the battlefield. And it is absolutely essential that we not do anything inadvertently ourselves to clarify the picture for him.
Klockan 2 i natt svensk tid inledde de USA-ledda styrkorna sin markoffensiv mot Irak. Det amerikanska tv-bolaget NBC uppger att amerikanska trupper har intagit ön Failaka utanför Kuwaits huvudstad. Den saudiska televisionen rapporterar också att allierade trupper befinner sig i gränsstaden Al-Wafra. Det sägs att markanfallet inleddes tidigare än planerat efter uppgifter om att övergreppen mot civila kuwaitier har trappats upp. Uppgifterna om striderna är mycket sparsamma eftersom USAs militärledning har beslutat att inte lämna ut någon information de närmaste dagarna för att inte underlätta Iraks möjligheter att möta anfallet.
Och nu är klockan 10 den samma dag, den 24 februari 1991.
Iraks president Saddam Hussein har nu hållit ett radiotal till nationen och sa att den allierade markoffensiven inletts. Saddam Hussein anklagade de allierade för svek och manade sina styrkor att stå emot anstormningen. Samtidigt försäkrade den irakiske presidenten och lyssnarna att segern kommer att gå till Irak.
Den 24 februari 1991. Det är inte bara England och USA som har infört striktare presscensur. Även Saudiarabien hör dit.
Day 39 of the Gulf War and day 1 of the long-awaited land battle. Let's go straight away to the military briefing in Saudi Arabia and the Saudi capital, Riyadh.
Security. His Royal Highness General Khalid bin Sultan, Commander of Joint Forces, in agreement with other coalition commanders, has directed that there be no further public statements or media conferences from the Joint Command until further notice. The Joint Forces Commander has asked me to coalition partners, residents of Saudi Arabia and Kuwait, the news media, and all who believe in the just cause of Desert Storm, that the campaign is proceeding successfully and as planned. Thank you very much.
39 of the Gulf War and the first day of the long-awaited land battle.
Mellanösternkriget den 25 februari 1991, när FN-alliansen talar om stora framgångar i kriget, så talar även Bagdad-radion om stora framgångar.
I Irak har Bagdad-radion nu på morgonen återigen förnekat de allierades uppgifter om framgångar i markkriget. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar från Amman.
Bagdad-radion sände under natten en högstämd appell till de irakiska soldaterna att kämpa till seger, samtidigt som militärkommunikéerna fortsätter att tala om irakiska framgångar i försvaret av Kuwait. Militärledningen avfärdar de allierades rapporter om att allierade styrkor skulle vara på väg att trycka fram mot Kuwait City. Istället säger Bagdad-radion att de irakiska frontstyrkorna har krossat, som det heter, de otrogna, så att de ligger i sitt blod och sin skam. Och andra styrkor uppmanas att följa frontsoldaternas exempel och sprida fiendens lemlästade kroppar över ökensanden. I militärkommunikén ifrågasätts de allierades uppgifter om att tusentals iraker skulle ha tagits till fånga. Och Bagdad-radion kräver att de allierade lämnar bevis genom att visa upp fångarna i tv. Irak förnekar, liksom under gårdagen, att Failaka-ön vid inloppet till Kuwaits hamn skulle ha intagits. Och man slår fast att kusten är väl bevakad mot allierade landstigningar. Hundratals stridsvagnar ska också ha förstörts och stora förluster har åsamkats de allierade, säger militärledningen genom Bagdad-radion. Titti Nylander, Amman. Mellanösternkriget 25 februari 1991. Det stora antalet krigsfångar har blivit ett enormt problem för FN-alliansen.
De allierade kommer nu att få ta hand om ett stort antal krigsfångar. Stora läger har upprättats i norra Saudiarabien för alla de här soldaterna, men tältstäderna väntas inte på långt när räcka till för alla iraker som nu ger upp.
Det stora antal irakiska soldater som nu väntas kapitulera kan bli en mardröm för den allierade sidan. Under markoffensivens första 10 timmar togs drygt 5 000 krigsfångar och det kan bli mer än 10 gånger så många innan kriget är slut. I detta område i nordöstra Saudiarabien färdigställs nu ytterligare ett stort krigsfångeläger av de amerikanska trupperna. Sammantaget kan kanske 25 000 soldater förläggas till det tältstäde som kommer att finnas klara när striderna upphör. Men detta är uppenbarligen långt ifrån tillräckligt. Den internationella Röda korskommittén har redan en delegation på plats här för att övervaka att behandlingen av krigsfångar följer Genèvekonventionen. Och man är orolig för att detta i praktiken inte kommer att bli möjligt när stora skaror irakiska soldater ska tas om hand. Risken finns för mänskliga tragedier när tusentals utmattade och hungriga krigsfångar som överlevt det skoningslösa bombkriget ska vänta på att förhöras av de trupper som först tog dem till fånga i fält och sedan transporteras långa sträckor innan de kan få den vård som Genèvekonventionen föreskriver. Den amerikanska militärledningen har förklarat att tillfångatagna soldater ska behandlas exakt som reglerna föreskriver och Saudiarabien har det slutliga ansvaret för krigsfångarna när de förhörts och registrerats och fått erforderlig medicinsk omvårdnad. Att ett arabiskt broderland tar hand om krigsfångarna anses underlätta en försoning med Irak efter kriget. Men Röda korskommittén är angelägen om att tillse att hämnd och repressalier inte kommer att utkrävas i de saudiska fånglägren. När det gäller de allierade krigsfångarna i Irak har Röda korskommittén inte kunnat påverka förhållandena alls. Man har en delegation i Bagdad och kontakter med den irakiska regeringen, men några besök hos de tillfångatagna soldaterna där har inte tillåtits. Röda korsdelegationen är också orolig över risken för hämndaktioner mot de hundratusentals palestinier som lever i Kuwait när de kuwaitiska trupperna nu rycker in och landet befrias. Många palestinier anses ha samarbetat med den irakiska ockupationsmakten och riskerar nu att utsättas för befolkningens vrede när Iraks brandskattning av Kuwait upptäcks i sin fulla vidd.
Rapporter finns om massavrättningar av kuwaitiska civila under de senaste dagarna och stora delar av landets hela oljeutvinning kan ha ödelagts. Börje Remdahl i nordöstra Saudiarabien.